last stages of our stay here we spent quite here in this village.
Och många av de sista åren som vi bodde här i Sverige så var vi här i den här gemenskapen.
Jag ska prova din engelska. Och jag skrev ett mail till pastor Mikael häromdagen.
And I wrote an email to Pastor Michael the other day.
Och sa att vi är på väg hit, finns det gudstjänsten kvar här på Pumpan?
And I said, we're on our way, so do you still have service at Pumpan?
Han sa, vissa saker i världen kan vara turbulenta och det är katastrofalt, men några saker har inte ändrat alls.
He said that certain things in the world can be turbulent or catastrophic, but some things never change.
So let me just use this time to encourage you.
Så låt mig bara använda den här tiden att uppmuntra er.
Do not stop to speak about Jesus.
Sluta aldrig att tala om Jesus.
There are many stories in the scriptures, especially in the New Testament, that tells an account of the life of Jesus.
Det finns många berättelser, och särskilt i Nya Testamentet, som berättar om Jesu liv.
And everywhere Jesus went, he touched and impacted someone's life.
Och var än Jesus gick, så vidrörde han alltid någons liv.
It's the reason why we should stop thinking about alternatives to communication.
Det är därför vi ska sluta tänka på de här olika alternativen till kommunikation.
There is no shame in saying I know and preach Jesus.
Det finns ingen skam i att säga jag känner och jag predikar Jesus.
When we left home this morning, we left with friends of ours, family.
När vi åkte hemifrån i morse, vi bor med vänner till oss, familj.
Nu ska jag säga det på svenska, så det var så roligt. Och då frågade de unga killarna, de är 5 eller 6 år gammal, och han frågade, vart är ni på väg?
So this, the little boy in the family, he's 5 or 6 years old, he said, where are you going?
Och mamma berättade och svarade, men de är på väg till kyrkan.
And the mom answered him and said, they're on their way to church.
Och han sa,
and he said, what?
And so I don't know what that means in the mind of children in this country.
Jag vet inte vad det betyder i en ung människas sinne eller i tankar här i Sverige.
Or young people or young adults or parents and older people.
Eller unga vuxna eller föräldrar eller äldre människor.
That it's become such a shock. To go to church.
Att det har blivit en sån chock att man ska gå till kyrkan.
Or that it's a shock to say I know Jesus.
Eller att de blir chockerade när man säger jag känner Jesus.
And so the encouragement I think is to continue to make Jesus the center of our communication in this world.
Så den uppmuntran jag vill ge er är att fortsätta ha Jesus i centrum av kommunikationen av det vi säger i den här världen.
No philosophy, no smart talk, no intellectual debate, no persuasion.
Ingen filosofi eller smart över att man övertalar någon eller jättesmarta klyftiga saker att säga.
Will ever change a person's life.
Det som förändrar en människas liv.
And in Luke chapter 19, when Zacchaeus wanted to see Jesus.
I Lukas evangeliet kapitel 19, när Zacchaeus ville se Jesus.
It was that desire that changed his life.
Så var det den önskan som förändrade hans liv.
And what makes Zacchaeus so interesting is that he was both rich and had a top position.
Det som gör Zacchaeus så intressant, det var att han var både rik och han hade också en väldigt framgångsrik position.
Han bodde inte bara på Lidingö.
He didn't just live at Lidingö.
Han ägde Lidingö.
He owned the island of Lidingö.
But Jesus still described him.
Men Jesus beskrev honom.
As someone who was lost.
Som någon som var tappad, förtappad.
I know. It is embarrassing sometimes.
Jag vet att det kan vara lite skämmigt ibland.
If we tell rich, smart, intellectual people.
Om vi berättar för rika, smarta, intellektuella människor.
That they are lost.
Att de är tappade eller förtappade.
And we are tempted to soften the description of their condition.
Och vi ibland, vi frestas ibland att liksom mjuka upp den här beskrivningen.
Because we want for some strange reason we think we can do a better job than Jesus.
För av någon konstig anledning så tror vi att vi kan göra det här på ett bättre sätt än vad Jesus gjorde.
So as Zacchaeus encountered Jesus on this very hot day in Jericho.
Så när Zacchaeus träffade Jesus på den här väldigt varma dagen i Jeriko.
He had a desire, just like every person's desire, that time of Jesus, the popularity of Jesus, knowing about Jesus, was on the CNN, BBC, front pages, everyone knew.
Så Zacchaeus hade liksom en längtan, precis som om det idag skulle vara så att Jesus var jättepoppis och var på alla stora nyhetskanaler.
So he climbed up this tree, and when Jesus came there and saw him in the tree, he said, "Look, I want to stay with. I want to spend some time with you."
Så Zacchaeus, han klättrade upp där i trädet och Jesus kom fram och så sa han, "Hej, Zacchaeus, jag vill liksom spendera lite tid med dig."
The Bible does not say how much time Jesus and Zacchaeus spent together.
Bibeln beskriver inte hur mycket tid eller hur lång tid som Zacchaeus och Jesus var tillsammans.
But it does say that after they spoke.
Men det står att när efter det att de hade talat så vid.
The first thing Zacchaeus decided, he said, "I have cheated a lot of people out of their money."
Så det första Zacchaeus sa var, jag har lurat en massa människor på pengar.
So I wondered about that, because I wonder what the discussion was like. What did Jesus say that made him respond like that?
Så jag undrat lite och tänkt på det här. Vad var Jesus sa för att Zacchaeus skulle få den reaktionen?
Whatever it was, he understood that if you meet Jesus, how you live, what you do with your resources, something must change there. Cannot stay the same.
Oavsett så var det så att när man har en träff med Jesus så tänker man att någonting ens liv måste förändras.
That's the reason why we must continue to preach Jesus.
Och det är anledningen till att vi måste fortsätta att predika Jesus.
He's the only one that can really change a person's life.
Han är den enda som verkligen kan förändra en människas liv.
And let me just finish by saying that change.
Låt mig bara avsluta genom att säga att den förändringen
is not a cosmetic change.
Är inte en kosmetisk förändring.
It's not like, oh, now Zach has become, Zach was a tax collector, now he's a generous person.
Det var inte så här, Zacchaeus, han var förut en tulltjänsteman, men nu är han jättegenerös.
And they are named, the roads are now named of the Zach wagon.
Och de här gatorna som inte hade någon namn, det blev liksom så här Zacharias vägen, Zacchaeus vägen.
But it's more than that. The change that the world speaks about is often like that.
Det är faktiskt mer än så, men de förändringar som världen talar om, de är inte så. De är så.
They were so. That's what I mean.
Okay.
But because they admire people like the Bill Gateses who give and become generous, and we think that represents a changed person.
För de ser upp till och beundrar såna här människor som Bill Gates eller?
Ja.
Som bara ger och är generösa.
But that change that Zacchaeus showed by how he changed his generosity.
Men den här förändringen som Zacchaeus visade när han bara förändrades och blev generös
was interpreted by Jesus in a completely different way.
Tolkades av Jesus på ett helt annat sätt.
Jesus described that as someone who became saved.
Jesus beskrev det som någon som blev frälst.
That's the difference.
Det är det som är skillnaden.
And that's the reason we must in this church continue to preach Jesus.
Och det är därför som vi i den här kyrkan måste fortsätta att predika Jesus.
Because it deals with a real problem.
Därför att det tar hand om de verkliga problemen.
You can be rich and be lost.
Du kan vara rik men vara förtappad.
You can be rich and generous and saved.
Du kan vara rik och generös och frälst.
And that's what we should continue to preach.
Och det är det som vi bör fortsätta att predika. Tack.
Nej.
Du vill inte översätta mig.
My wife doesn't want to translate me.
Jag bara tänkte med tanke på det Theo sa.
I was thinking about what Theo said.
Så läste jag Psaltaren häromdagen.
I was reading a Psalms the other day.
Där det står i Psaltaren 49:17.
It is in Psalm 49:17.
Och 18.
18.
Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej ner. Psaltaren 49:17.
16 and 17. Do not be afraid when one becomes rich, when the glory of his house is increased. When he dies, he shall carry nothing away. Mm. His glory shall not descend after him.
Bara slog mig.
I just thought about this.
En annan sak som var lite lustig häromdagen.
Another funny thing that happened the other day.
Det var inför förra söndagen vi skulle ta ut de här lovsångerna.
Last Sunday when we were choosing the worship songs.
Och då hade vi bland annat hört den här sången i Ludvigsborg, min diktgällare en konung.
Then we heard this song in Ludvigsborg, this my poem is about a king.
Och vi tyckte det var fint så vi sa det, men vi kör det nästa söndag.
And we thought this is a nice song, we'll sing it next Sunday.
Vi satt och övade på det.
And we were practicing.
Och sen efter vi hade suttit och övat så skulle jag ut och springa.
And then after the practice we went running.
Och då brukar jag alltid lyssna på någonting när jag springer.
And I usually listen to something as I'm running.
Så jag tog fram telefonen, satte på mig hörlurarna.
So I took out my phone and my headphones in.
Och då hörde jag att det var någonting som det var någon röst som pratade redan i hörlurarna.
And then I heard a voice in the headphones.
Det var någonting som var på.
There was something on.
Och då visade jag att det var min bibelapp som hade gått på.
And it was my Bible app that started.
Och när jag satte i hörlurarna.
And when I put the headphones in.
Så var det Psaltaren 45:2.
It was Psalm 45:2.
Och den går så här.
Which says.
Mitt hjärta flödar över av vackra ord.
My heart is overflowing with good theme.
Jag säger.
I recite my composition concerning the king.
Min sång gäller en konung.
It's a song text.
Lite festligt.
Bit fun, I thought.
Men lite tankar inför idag.
Some thoughts I had for today.
Som egentligen baseras på en fråga eller vi satt och pratade lite i helgen här.
Actually comes from a question or something we were talking about this weekend.
Och alltid när jag får en fråga så vill jag gärna dyka ner i den.
And always when I get a question I want to dig deeply into it.
Så jag tänkte att dela lite med vad jag har kommit fram till.
So I thought that I could share a little bit of what I thought of.
Frågan var egentligen så här.
The question was really.
Så här, sen, ni är ju en bibelnära kyrka.
That you are a church that believes in the Bible.
Och ni följer ju väldigt strikt liksom vad Bibeln säger.
And you follow very strictly what the Bible says.
Och då står det där i första Korinthierbrevet 11.
And then it says in 1 Corinthians 11.
Att kvinnan ska bära huvudbonad när hon ber.
That a woman should have something on her head as she's praying.
Borde hon följa det då?
Shouldn't you do that?
Ja, så att till att börja med skulle jag säga så här, att vara en bibelnära församling innebär ju att vi ska tolka Bibeln rätt.
To be a Bible believing church, it means that you interpret the Bible in a true way.
Vi ska ha rätt så kallad hermeneutik.
We should have a good hermeneutics.
Och det innebär att vi ska försöka tolka en text.
We should try to interpret the text.
Vad författaren försöker säga och förmedla.
And what the author is trying to say.
Vad den innebär egentligen på den här texten.
What the text really means.
Och det finns några sådana här regler man ska gå efter när man tolkar en text.
And when you interpret the text you should follow certain rules.
Av vem skrev texten?
Who wrote the text?
Till vilka?
And to whom?
När?
When?
Av vilken anledning?
For what reason?
Vilket sammanhang?
What's the context?
Vad var syftet?
What's the purpose?
Och sen något som är också viktigt är att man tolkar bibliska texter med hjälp av andra bibliska texter.
And then you should interpret biblical text based on other biblical texts.
Och hela egentligen kontexten här i Korinthierbrevet 11.
And the context in First Corinthians 11.
Det handlar egentligen om att underordna sig en Guds given ordning.
Is really to submit to an order that God has given.
Och den här huvudbonaden.
And this thing you wear in your head.
Illustrerar ordning, ledarskap och Guds auktoritet.
Illustrates the order and authority.
Och nyckelversen här är vers 3.
And the key verse is verse 3.
Där det står att och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud. Första Korinthierbrevet 11, 3.
Okej. Okay. But I want you to know that the head of every man is Christ.
Att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.
The head of woman is man and the head of Christ is God.
Så ordningen här är egentligen Gud Fadern.
So the order is really God the Father,
Gud sonen,
God the Son,
mannen,
the man,
kvinnan,
and the woman.
Och vi försöker liksom ta oss tillbaks till Korinth för 2000 år sedan.
And if we try to think that we're in Corinth 2000 years ago.
Korinth är en stad 10 mil väster om Aten.
It's a place 10 kilometers to the west of Athens.
Och där var det sed i samhället att visa sin vördnad för sin man. Att bära huvudbonad eller slöja.
And if you showed armor, if you honored your husband, you had something on your head.
Och på det sättet visa vördnad för Gud och underkasta sig Gud till Gud.
And then you showed that you submitted to God.
Och den bästa förklaringen jag liksom läst om den här texten är egentligen att det verkar för sig gott en del upproriskhet i kyrkan där i Korinth.
And the best explanations I have to read about this text is that there was quite a lot of rebellion in the church.
Speciellt bland kvinnorna.
Especially among the women.
Angående den här ordningen.
Concerning this order.
Och den här underkastelsen är en anledning, med anledning av att just göra uppror mot kyrkan och mot Gud.
And submission, and the reason was to like rebel against God and the church.
Och om en kvinna kom till kyrkan utan huvudbonad så var det ett uppror både mot sin man men även kulturellt upp mot Gud.
And if a woman came to church without something on her head, it was rebellion against both her husband and the church.
Och det var i princip som att säga att jag vägrar att underkasta mig Guds ordning.
It was like she was saying that I won't submit to God's order.
Och det är det här problemet som Paulus adresserar i den här texten.
And this is the problem that Paul is dealing with in this text.
Och i vår kultur idag så har vi inte vi använder inte slöjor eller huvudbonader för att visa underkastelse.
And in our culture today we don't use veils or something on our head to show that we are submitted.
Men om vi skulle försöka oss på något liknande scenario i vår kyrka här.
But if we try to think of something similar in our church here.
Här i vår kultur idag är sed att bära kläder.
In our culture today the custom is to wear clothes.
Men det här har ju också faktiskt med liksom tid och plats och rum att göra.
This has also to do with time and place.
För på stranden, går man dit?
Because if you go to the beach.
You're okay att ha en liten bikini.
Then it's okay just to wear a bikini.
Så allt har ju sin liksom plats.
So everything has its place.
Men skulle vi komma in här i bikinis och badbyxor?
But if we came to this place in bikinis and swim trunks.
Och framförallt att göra det som en för att rebella mot Gud.
And do this in order to rebel against God.
Eller för att rebella mot sin fru eller mot sin man.
To rebel against your husband or wife.
Då är jag säker på att Paulus hade skrivit ett brev till oss också.
And I'm sure that Paul would have written a letter to us as well.
Men lite grann, man får en sån här fråga speciellt från världen.
And if you get this question from the world.
Så med det här svaret känns det som vi har kommit ur askan i elden lite grann.
So with this answer it feels like we came out from the
frying pan into the fire.
From the frying pan into the fire.
Precis. För jag sa någonting för 5 minuter sedan.
Because I said something 5 minutes ago.
Att ordningen är Gud Fadern.
The order is God the Father.
Gud Sonen.
God the Son.
Mannen.
The husband.
Kvinnan.
And the woman.
Och i dagens samhälle så är det att sticka ut hakan lite.
And if you say this today, it's like being a bit
sticking
your neck out.
Okej, men vad betyder det här?
But what does it mean?
Så om vi börjar med Gud, Sonen, Helige Anden.
You begin with God, the Son and the Holy Spirit.
Så har de den ordningen.
That's the order they have.
Jesus är underordnad Gud.
And Jesus is submitted to God.
Och Helige Ande är underordnad Fadern och Sonen.
And the Holy Spirit is submitted to the Father and the Son.
Betyder det att de är olika värda?
Does it mean that they have different values?
Att Gud är värd mest.
That God has the highest value and then värd Jesus
mindre,
is
och
the lowest value and then the Holy Spirit.
Värd ännu mindre.
With even less.
Svaret är nej.
The answer is no.
De har olika roller dock.
They have different roles.
Med tre olika personer.
Three different persons.
I samma being vill jag säga på engelska. I samma
väsen.
Väsen, tack.
The same being.
men det är inte samma sak som att säga att de har olika värde.
But it's not same as saying as they have different values.
Och de inte underordnar varandra i sitt väsen heller.
And they're not submitted to each other in their being.
Ska man dra ner på väldigt inte låg nivå, men ska man göra en liknelse så är det väl som liksom, om du tittar i en verktygslåda.
You can compare it with, if you're looking into your toolbox.
Så har hammaren ett syfte.
A hammer has one purpose.
Och skruvmejseln har ett annat syfte.
And the screwdriver has another purpose.
Har de olika värde?
Do they have different values?
Nej.
No.
Har de olika funktioner?
They have different functions.
Och vi har också olika funktioner.
And we have different functions too.
Och det här gäller som sagt även för mannen och kvinnan.
This is for also for man and woman.
Det finns en ordning.
There's an order.
Betyder att vi har olika värde.
Does it mean that we have different values?
Nej. Betyder att det ska finnas ojämlikheter mellan oss?
Does it mean that there should be some kind of inequality between us?
Eller underlägsenhet?
Or somebody is lower than the other?
Nej.
No.
Men vi är ändå olika.
But we are different.
Vi har som sagt olika roller.
And we have different roles.
Och i Markus 10 står det ibland att därför ska en man lämna sin far och hålla sig till sin hustru.
And in Mark 10 it says that that's why a man should leave his mother and father and to stay with his wife.
Och de ska bli ett kött.
And they will be one flesh.
Precis som Gud och Jesus och Helige Ande är ett.
Just like God and the Jesus and the Holy Spirit are one.
Så blir kvinnan och mannen ett.
The man and the woman become one in marriage.
Men det här med kristen kärlek innebär även offer.
But Christian love means also a sacrifice. Also in terms of sacrifice.
Det står i Efesierbrevet 5 att hustrun ska underordna sig männen.
It says in Ephesians 5 that the wife should submit to the man.
Precis som den underordnade är Herren.
Just like you submit to the Lord.
Och män, står i vers 25 sen, ni ska älska er hustru.
And about the men it says that you should love your wives.
Som Kristus har älskat församlingen.
As Christ has loved the church.
Och offrat sig för den.
And sacrificed himself for it. Himself for it.
Och jag tror att det viktiga är allt det här som jag har pratat om.
And the important thing is all this that we've spoken about.
Det är också nämnde.
And as Theo mentioned.
Det är ju vart hjärtat finns.
It's where we have our heart.
Hur?
Isn't it?
Det verkliga problemet är ett hjärteproblem.
The real problem is the problem of the heart.
Hur svarar vi på Guds auktoritet?
How do we answer to God's authority?
Hur svarar vi på hans ordning?
How do we answer to his order?
Hur väljer vi att underkasta oss Gud?
How do we choose to submit to God?
Och vi har fått som sagt olika roller och om vi respekterar dem så respekterar vi även Gud.
We have been given different roles and if we respect that, we respect God.
I Ludvigsborg där vi var i somras.
In Ludvigsborg where we were this summer.
Så sålde de lite smycken och
they were selling some jewels and trinkets.
Ja, jag köpte det här halsbandet.
So I bought this.
Och jag köpte det här korsarmbandet.
And this bracelet, the cross.
Jag har aldrig haft något sånt innan.
Never had anything like it before.
Betyder det att jag bara för att jag bär det här är jag en bättre kristen nu än tidigare?
Because I have this, is, am I a better Christian now?
Har jag mer tro?
Do I have more faith?
Bara för att jag bär det här?
Because I have this on.
Nej.
No.
Förmodligen inte.
Probably not.
Utan det är bara hjärtat.
It's
in my heart. Mitt hjärta är som betyder någonting.
It's what's in my heart that's important.
Efter Ludvigsborg så drog vi över till Kiljava-konferensen.
And then after Ludvigsborg we went to the Kiljava-konferens.
Och där var det jättehäftigt. Det finns en grupp ungdomar där i Helsingforskyrkan.
And it was really great. There's a group of young people there in the Helsinki church.
Och de har startat ett rap band.
They started a rap.
Rappelainen band. Big Bless heter de.
It's called Big Bless.
De finns på Spotify.
You can listen on Spotify.
Och de är ju skitcoola. Ungdomar är 20, ja.
They're really cool, about 20.
Ja, jätteduktiga.
Really good.
Och en dag så gjorde vi en liten blitz, eller vad man säger, till en närliggande stad.
One day we made a blitz to the town next.
Så drog vi dit på förmiddagen.
Quite far away. And we went there in the morning.
Till torget.
To the square.
Där de säljer jordgubbar.
Where they sell strawberries.
Och alla hänger.
And everyone's hanging out there.
Och så sätter de upp sin utrustning, musikutrustning.
And they put up their music instruments.
Och så körde de en typ konsert där på en halvtimme.
And they had like half an hour concert.
Och vi andra stod runt och tittade och
and we were looking.
Det var en chans att snacka med andra människor runt
omkring. Opportunity to talk to people around too.
Men och de har superbra texter.
And they have really good texts.
Om man förstår finska.
If you understand Finnish.
Så det är finsk rap.
Finnish rap.
Men de sjunger jättebra.
They're really good singers.
Det är bibeltroget.
Bible believing.
Och det är väldigt inspirerande.
And it's very inspiring.
Och det finns. Jag kan tänka mig att det finns de som tycker att nej men rap det hör väl inte till kyrkan.
I can imagine that there are those who think that well rap. Does that really, is that really something for the church?
Men igen så handlar det om vad deras hjärtan är.
But the thing is where they have their hearts.
Och hade de gjort det här av anledningen för att de skulle få uppmärksamhet eller
if they did this just to be recognized.
Lyfta upp sig själva.
To exalt themselves.
Få pengar.
Or to receive
pengar,
money eller, or get money.
Det var helt gratis nämligen.
Because this didn't cost anything.
Så eller göra uppror mot kyrkan.
Or to rebel against the church.
Bara för att.
Just because.
Så då hade det varit en annan sak, men de var verkligen bra.
Then it would have been different, but they were really good.
De gör det till Guds ära och det är det som räknas.
They do to the glory of God and that's what's important.
I Titus 1:15 står det.
In Titus 1:15 it says.
Allt är rent för dem som är rena.
Everything is pure for those who are pure.
Men för de orena och otrogna är inget rent.
But for the unclean and the unbelievers nothing is pure.
Utan hos dem är både förstånd och samvete orenade.
But both their mind and their conscience have been soiled.
Och i första Korinthierbrevet 10 som avslutning.
And with 1 Corinthians 10.
Så står det. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör.
If you eat or drink or whatever you do.
Så gör allt till Guds ära.
And do everything to the glory of God.
Amen.
Amen. Amen. Wow.